Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är lördag den 17 december och vi gör den här dagen något så härligt ovanligt som att vi sätter in ett extra tredje avsnitt den här veckan. Det är ju trots allt VM-final imorgon söndag. Det är ett världsmästerskap som i och med den tar slut och således så känner du och jag, Wilbur, att vad fan, ska vi inte ta och summera turneringen med att plocka ut ett turneringens lag och dela ut lite kategorier för att summera det vi precis har genomlevt här senaste månaden?
Nej, men jag tyckte att det var en kul idé i alla fall. Och jag kan tänka mig att lyssnarna uppskattar det så här en julhelg när man har mycket att lyssna på. Nu är det ju så att finalen inte är spelad. Det är inte ens match om tredje pris. Men är det inte alltid så i turneringar att man tar ut mästerskapets lag eller turneringens lag innan finalerna?
Jo, men det brukar ju tendera att dö väldigt liksom snabbt efter att finalen är spelad. Då är mästerskapsbubblan sprucken. Så att för att de här turneringens lag och de fina priserna som ska delas ut ska få någon slags glans, för att ge det lite liv, exakt. För att hålla kroppen vid liv innan vi rycker pluggen till respiratorn, så gäller det att göra det nu. Men precis som du säger, jag vet inte hur många timmar det kommer återstå innan bollen rullar, innan kulan är i luften mellan Marocko och Kroatien i bronsmatchen här senare idag. Jag har precis varit på Frankrikes presskonferens inför finalen imorgon. Märkliga tillställningar är där. Alltså det är ett par planterade frågor, ett par liksom offensiva frågor som skjuts ner med defensiva svar och ett par riktiga jävla icke-frågor. Det var först Hugo Lloris som satt som spelare och sen så satt Didier Deschamps. Båda fick ju frågor såklart om sjukdomstillståndet i den franska truppen. Men båda två hade som av en händelse vaknat så tidigt i morse och lämnat basecamp så pass tidigt att alla slaggade, så att de visste ingenting. Jag har inte träffat någon idag. Jag har inte kunnat prata med någon hur de mår. Det var ju jävla osis, va?
Ja. Nej, men är inte de där presskonferenserna, alltså fotbollsvärldens presskonferenser har ju mer och mer gått åt de politiska presskonferenserna, och då pratar jag inte om något svenska, utan snarare så tänker jag ju på typ när Donald Trump eller verkligen de högsta ledarna i världen i ett globalt perspektiv vad det gäller politiken, där det bara känns som att allting är stageat, frågorna är stageat innan max kommer det någon fråga sådär som politikern blir lite arg på, som inte är stageat sedan innan. När jag sett dem där, det där rummet, alltså, eller salen kanske vi ska kalla den för, som är de stora presskonferensernas högborg nu under VM, alltså hela det känns ju märkligt.
Mm. Ja, det är ju en helt uppbyggd virtual stadium. Det är som en amfiteater.
Nej, men exakt. Enormt. Nej, men jag har ju, när jag jobbar på Expressen, ändå varit på några presskonferenser. Jag kommer ihåg den som gjorde starkast avtryck, alltså en presskonferens som jag kommer minnas för alltid, var ju den på Appiano Gentile, Inters träningsanläggning inför ödesmatchen på San Siro mellan Italien och Sverige. Och där satt Ventura, där satt Gigi Buffon. Och det är ett litet rum, lågt i tak, svettigt, många såklart journalister både från Italien och Sverige, men även globalt, som var där. Det kändes nästan som man satt på Spånga IP och liksom hade kommit, tryckts in i domarrummet sådär, och satt och ställde frågor. Jag var 2,5 meter från Ventura och kollade dem rätt in i ögonen. När jag ställde min fråga, det kändes som att, vad fan, det här är så jävla mycket större än att lilla Wilbur José från Rönninge ska titta liksom Ventura, Italiens förbundskapten, inför en ödesmatch, alltså inför den matchen som skulle kunna bli och som också blev den svartaste dagen i italiensk fotbollshistoria. Där satt han, lilla Rönninge-killen, straight out of bistron och tittade Ventura i ögonen. Men då fick jag också en känsla av att
lågvattenmärke för den europeiska fotbollen hösten 2017. Wilbur José är liksom längst fram i den svenska mediekåren och förbundskapten för Italien är tills, liksom Gian Piero Ventura.
Tills då Ventura tog emot frågan, tittade mig i ögonen och sa buona domanda. Och tog en konstpaus. Bra fråga. Det var inte direkt så att de andra svenska journalisterna briljerade med sina frågor, stammade fram när man själv liksom satte in Vattenfestivalen 93-ögonen i Ventura. Ja, fick man respekt. Likaså med Gigi Buffon.
Jag kan säga att Didier Deschamps, han var inte jättebjussig med att strössla ut att han tyckte det var bra frågor till journalisterna som fick ordet här idag. Han var inte jätteimponerad. Han fick någon fråga där han bara liksom vänligt men bestämt avböjde att svara för han tyckte det var så dålig fråga. Och sen så fick han en fråga. Jag satt in på den här presskonferensen bredvid Backe. Så fick han en fråga som var: what's the worst case scenario tomorrow?
Ja, och torka.
Då slet Backe av sig sin tolkningshörlur och så sa han: ja, det är 5-0 i röven och 3 röda kort första 10. Vad fan ska han svara på det där? Vilka jävla nötter som sitter där inne. Men du, jag tycker att vi lämnar presskonferenserna inför morgondagens final i och med detta. Imorgon är det dags alltså, 16.00 avspark svensk tid. Ni ser hela kalaset på Simor, givetvis. Jag och Olof är på plats. Vi har Anna Brolin i Argentina. Det är laddat och taggat till tänderna från vårt håll för att göra den här matchen så stor att visa vi bara kan. Och det känns ju såklart som en final som på alla sätt och vis är ett jävla bra crescendo på detta mästerskap, med Argentina mot Frankrike, Messi mot Mbappé och så vidare och så vidare. När krutröken sen har lagt sig efter VM på Simor, ja, men då kommer det ju till att börja med en ny Beck-film på juldagen som vi ska snacka upp tillsammans med Anton Elin nästa vecka. I samband med att nyårsklockorna ringer så är La Liga tillbaka strax efter nyårsafton. Ja, men då rivstartar Serie A igen, blir bland annat Napoli-Inter. Någon vecka senare Napoli-Juventus, och så rullar det bara på där i toppen av den italienska tabellen innan då Champions League är tillbaka med åttondelsfinaler i februari. Ytterligare några veckor efter det, ja, men då är den svenska tävlingssäsongen 2023 igång i och med Svenska Cupen. Så att har ni inte ett Premium Plus-abonnemang hos Simor, skaffa det. Köp det till er älskade, kanske i julklapp. Så har ni liksom en oerhört fin period att blicka fram emot de kommande månaderna.
Ja, men verkligen. Är det någonting man har förstått nu av de här samarbetena som har kablats ut mellan de olika tv-kanalerna och så vidare, så är det ju att det är ju på C-more-abonnemangen man ska sitta. Och det säger jag inte liksom för att vi, du jobbar där och vi sitter i deras båt, men med Allsvenskan, just de här samarbeten, att man kan se matcher från ligor vars rättigheter ägs av en kanal i en annan, sådär. Det tycker jag gynnar det här Premium Plus-abonnemanget otroligt mycket. Så det är bara att köpa in sig på det.
Mm. Och med det sagt då, så kan vi sluta spekulera i hur vi tror att det går, dels senare ikväll men också imorgon, och istället då fokusera på det som varit. För att vi har tagit ut varsitt turneringens lag. Vi har också förberett lite priskategorier som heter bästa mål. Vi har turneringens genombrott. Vi har turneringens flop/besvikelse. Vi har turneringens avmyggning. Vi har VMs hemhämtning. VMs mysigaste stund. Turneringens TIA. Alltså This is Africa. Vi har också turneringens bästa prestation. Och avslutningsvis då, turneringens bästa spelare. Ska vi börja i våra turneringens lag, eller vad tycker du?
Ja, det skulle vi kunna göra, men jag kan ju bara säga det till alla så ni är med på premisserna här. Förutom de här kategorierna så har vi alltså inte synkat med varandra överhuvudtaget, utan vi har suttit på vår egen på varsin kammare och tagit ut kategorier. Jag kan tänka mig att vi landar lite samma, men det blir lite kul för att jag har också, Jag har inte helt bestämt mig, så det kanske blir lite diskussion kring de här olika ämnena. Men jag tycker att det är en bra ände att starta i, att ta ut turneringens lag.
Ja, men härligt. Nyfiken fråga, hur har du ställt upp ditt lag?
4-3-3, ganska offensivt lagt. får man ju ändå säga, med två fantasister, men med en spelare som har gjort om lite, eller i alla fall tagit en annan typ av roll under det här mästerskapet, som en av dem på de tre på det centrala fältet, men som normalt sett brukar spela forward. Så att jag har 4-3-3, men väldigt offensivt balanserat.
Mm. Själv spelar jag 3-4-3, eller 3-1-3-3. Jag vet inte fan hur man får ihop det här på planen. Men
ska vi börja med keeper då, eller?
Ja,
det är 11 spelare i alla fall du har tagit ut. Du har inte tagit ut 12.
11 spelare har jag fått ihop, men jag har en honorable mention, så att det är nästan 12 då. Och den kommer redan här mellan stolparna. För jag har plockat ut Bono från Marocko som turneringens målvakt. Men min honorable mention går till Wojciech Szczęsny, som jag ändå liksom tycker verkligen gjorde tillräckligt på, ja, men egentligen 3 gruppspelsmatcher. Han var väl kanske inte fantastisk mot Frankrike i åttondelsfinalen, där Polen, bortsett en bra 10-15 minuters period i slutet på första halvleken, såklart bara liksom visste hur det skulle sluta. Men hans gruppspel var ju fenomenalt, med straffräddningar och dubbelparader. Och jag tycker verkligen att han var turneringens bästa målvakt i gruppspelsfasen. Men allt sammantaget så vill jag ändå slå ett starkt slag här för Bono. Och då kanske någon lyfter Livakovic i Kroatien. Men för mig räcker det liksom inte med att man gör det bra i en straffsparksläggning, eller i Livakovics fall då, alltså 2 straffsparksläggningar. Jag skulle snarare säga att det var dåliga straffar än bra räddningar, om du förstår vad jag menar. Så att jag landar i Bono.
Mm. Jag har också Bono i mål. Honorable mention till Manuel Neuer som drog och åkte skidor och bröt benet, va?
Som gjorde en riktigt härlig tumme upp på bilden som kablades ut från sjuksängen också. Såg du det? Alltså, ja, gips det. Upp till ljumsken. Då ska inte tummen upp.
Ja, men så här, gips upp till ljumsken, det är så jävla sällskapsresan också. Gips gipsa hela kroppen liksom. Men det kändes som att han mådde ganska bra när han låg där med gipset. Det kanske är TIA, eller varning, men TIA på att dra nu i snön emot då kanske. Ja. Men rent bildligt att dra iväg och skada sig på vissla, så att säga.
Vi kanske ska bryta emellan då med någon kategori då, i stil med turneringens TIA. Vad har du där?
Ja, du menar mitt i turneringens lag?
Ja, det kan jag tycka är lite fräscht.
Ja, men på TIA så tycker jag ändå att Samuel Eto'o förtjänar ju ett omnämnande där.
Mm.
Alltså egentligen två olika händelser. Och den ena hörde jag faktiskt om idag. Det var därför jag tog med den. Jag hade valt ut Samuel Eto'o. Och det är ju hela historien, alltså hela Samuel Eto'os VM kan man säga, med försnacket om att Senegal, de skulle gå hela vägen den 18 december, då kommer de spela VM-finalen och kommer vinna. I finalen kommer de möta Marocko. Så att liksom, han började i härlig afrikansk anda där. Och sen så följde han ju upp det under mästerskapet med att knä en supporter rätt i plytet utanför en arena. Så att tycker han han stod för ett afrikanskt mästerskap här, Samuel Eto'o.
Mm. Jag vet inte riktigt om det var någon supporter. Jag tror att det snarare var någon form av liksom lite liksom Wilbur José-liknande journalistfigur från ett annat land som då provocerade Samuel Eto'o
typ
utanför arenan.
Var det inte det? Som man då enligt honom, enligt journalisten eller vad man är, Wilbur José-liknande figuren som sprang runt utanför arenan skulle ha provocerat fram det här för att man skulle ha fuskat då, Senegal alltså.
Exakt, han ropade väl namnet på den domare som det viskades om skulle då ha varit köpt i VM-playoffet mellan Kamerun och Algeriet. Och det här slutar ju då med ett fly-knee från Samuel Eto'o rätt i plytet på den. Det var ju faktiskt...
Men stilrent knä.
Ja, men det var ju av sådan karaktär att man nästan kände att... Liksom, alltså det var ju närmare fängelse än ett garv.
Exakt. Jag garvar ändå.
Så att,
tyckte, uppskattade stilrenheten i knät.
Jag har såklart samma. Jag tycker att det här givetvis är turneringens största TIA-ögonblick. Men jag vill ändå nämna här att Kamerun skickar hem André Onana i sann kamerunsk anda, känns det som. Han vill inte spela på ett visst sätt, då skickar Rigobert Song hem honom, så det bara sjunger om det. Men ja.
Jag har ett motbud. Och jag vet inte om, alltså om det är mycket TIA eller om det förtjänar ett nytt uttryck, att this is South America. Men det var speciellt i alla fall när jag satt och kollade på TV4-nyheterna i morse. Sporten rullar ut sina sista sändningar innan man lägger ner nu 2023. Och de lät meddela att Richarlison, och jag säger med K för att jag är så italiensk, Richarlison har gjort en tatuering då på sina idoler, höll jag på att säga, sina lagkamrater i Brasilien. Med bland annat Neymar. Jag såg inte hela tatueringen, jag förstod inte vilka spelare det var, utan jag hörde det. Och Neymar har då bett honom ta bort den, skickat över, swishat över 350 lax för att lasra bort, jag vet inte om han menar hela tatueringen, men i alla fall han själv. Det tyckte jag hade något.
Ja, men det är tre ansikten där. Det är ju Ronaldo, den riktiga Ronaldo, Richarlison i mitten och Neymar till höger. Nästan lite så här Mount Rushmore-aktigt med ansiktena, och sen så är det väl både lite flagga och lite bucklor och mål och bollar och jada jada. Men
jag tyckte att nyheten hade någonting i den här kategorin att göra.
Ja, men jag köper det. Jag köper det. Sen så, jag menar, har TV4-nyheterna, eller sporten då, kring TV4-nyheterna gått ut med det, då får man väl utgå från att det är dubbel- och trippelkollat. Men när det dök upp på Twitter att Neymar ska ha skickat pengar för att han ska liksom lasra bort det, då kände man ju, det här behöver ju absolut inte vara sant. Det här låter som en bra Twitter-skröna. Men ja, vi får väl se.
Kan det inte vara så? Kan det inte vara så att man går på övertid här nu på TV4-sporten inför att det läggs ner? Att man skiter lite i dubbelkollet och trippelkollet och bara kör. Lite som ett fuck-off-rött i 87:e minuten när man ligger under med 4-0 och har ingenting mer att hämta från matchen. Lite så, nu kör man bara nyheterna.
Sista veckan har präglats av parollen kolla inte en bra story.
Exakt, det hade jag uppskattat. Toto Balotto görs denna vecka också i samarbete med Dyson. Jag vet inte hur väl ni känner till Dyson, men på 70-talet, i slutet på 70-talet, då blev James Dyson frustrerad över att dammsugarna var så dåliga i prestanda. Ja, men det är nog en del som är lite äldre och lyssnar på det här som kan känna igen sig. Och när han tog isär den så upptäckte han det många av er äldre har gjort, nämligen att påsen var igensatt av damm. Och det fick då såklart suget att sjunka. Han hade då precis innan nyligen byggt ett industriellt cyklontorn för sin fabrik som separerade färgpartiklar från luften med hjälp av centrifugalkraft. Och då tänkte han att han skulle använda samma principarbete för en dammsugare. 5 år och 5127 prototyper senare hade han uppfunnit världens första påslösa dammsugare. Idag är de ett globalt teknikföretag som använder innovativa idéer som ni hör för att skapa produkter som verkligen fungerar och presterar och som skiljer sig från andra på marknaden. Alla produkter som Dyson lanserar är ett resultat av problemlösning, och det hör ni ju ända sedan James Dysons tid, va? Jag skulle vilja slå ett slag för Dyson V15 Detect Absolute. Det är nämligen den mest kraftfulla och den mest intelligenta sladdlösa dammsugaren från Dyson hittills. Det finns rengöringsmunstycke för hårda golv som är utrustat med exakt vinklad grön laserdiodteknik. Ja, men det är detta underbart. Som lyser upp och avslöjar dammpartiklar som du normalt sett inte kan se. Och detta också för att säkerställa att ditt hem verkligen har rengjorts på djupet. Det finns en LCD-skärm som visar de olika partiklarna som detekteras i realtid och piezosensorer. Helt otroligt. Dammstorleken och mängden visas på den inbyggda LCD-skärmen så att användaren, du och jag alltså, kan se hur mycket damm som dammsugaren har tagit bort. Samt de olika storlekarna på partiklarna och leverera vetenskapliga bevis på en djuprengöring. Vem fan vill inte ha det? Det vill jag ha. Finns lite olika rengöringsmunstycken och verktyg. Hairscrew, pet grooming kit
som gör det lättare för dig att hålla ett rent och hälsosamt hem. Och det här med Hair Screw Tool är lite speciellt. Dyson Engineers försökte också lösa problemet med att ta bort hår från borstmunstycket. Det är ofta en utmaning för många dammsugare nämligen. Så Dysons ingenjörer, de satte tändare i det här och utvecklade en dammsugare och tillbehör som automatiskt reder ut trassel. Detta förhindrar att hår lindas runt borststången. Designad för hår för människor och husdjur. Och det är då pet groomingen som jag precis nämnde. Den borstar och tar bort lösa hårstrån från ditt husdjur direkt in i dammsugaren. Fatta, va? Grooma ditt husdjur med din Dyson dammsugare. Dyson V15 Detect Absolut och tillbehör hittar du på Dyson.se och i Dyson-butiker. Detta är, om inte annat, en väldigt bra julklapp till hela familjen. Vi säger stort tack till Dyson som är med och möjliggör Toto Balutto.
Toto Balutto är sponsrade av Rock. Och Rocker har målsättningen att bli en ledande utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Rocker, de har fattat att många har det tufft just nu när elpriserna slår nya rekord varje dag. Ja, det har väl ingen missat. Och därför har de tagit fram ett unikt erbjudande. Så lyssna nu alla som tycker att det är lite höga räkningar och lite tufft där hemma. Med Rockers elräkningsakut så kan man ansöka om en kontokredit helt gratis utan någon ränta eller avgift de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rocker-appen inom ett par minuter. Själv åkte jag på min högsta elräkning någonsin denna månad och har man förstått alla rapporter rätt så kommer det bara bli värre och värre. För det är ju så i ett hem där man gamar, man kollar mycket fotboll och speciellt de här mörka tiderna så försöker man ju ha lite mystänt här och där. Och när man hörde allting om elstödet, att det skulle vara på plats och så vidare, men det sket sig, ja, då var det bara att liksom tugga i sig den där räkningen. Men som sagt, nu erbjuder alltså Rocker en lösning med sin nya tjänst Elräkningsakuten. Kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månaderna. Pengarna är tillgängliga i Rocker-appen på några minuter. Kanske kan detta lindra ångesten som elräkningarna medför och underlätta lite inför julen. Vi säger stort tack för vårt betalda samarbete med Rocker. Nu går in på rocker.com/kampanj/el. Ciao tutti!
Tillbaka då till våra turneringens lag. Vi synkade mellan stolparna i Bono. Jag spelar sedan en treback med Josko Gvardiol, Nicolas Otamendi och Romain Saiss.
Okej. Intressant. Det gör inte jag. Jag spelar med en fyrbackslinje där jag har valt Kyle Walker till höger. Jag har Saiss centralt tillsammans med Gvardiol och sen så har jag Theo Hernandez till vänster.
Det ante mig att Theo Hernandez skulle hitta in i ditt lag faktiskt. Jag hade det starkt på känn.
Han kommer nog komma med i världslaget. Men, ja. Men han har ju ett speciellt mästerskap och en speciell landslagshistoria. Alltså speciell på det sättet att hans brorsa, även om han kan spela centralt, så har de ändå en konkurrenssituation i landslaget. Och Lucas Hernandez skadade sig, Theo Hernandez kommer in och sen så avgör han semifinalen på det sättet som han gör. Och är ju den spelaren av alla spelare som har skapat flest chanser under hela VM. Så att det finns ju verkligen någonting. Och jag vet att han har brister i defensiven och mycket riktigt uselt av honom också att orsaka den där straffen. Och det finns fortfarande kvar att lära defensivt för Theo Hernandez. Och som vi gjorde när vi pratade om målvakten, att då hämta in en kategori under presentationen av våra lag här. Alltså, så hade vi årets hem, VMs hemhämtning. Och det är en kategori som du har hittat fram, och jag tänker att det liksom säger, jag hämtar hem någonting jag har sagt, så har jag tolkat kategorin. Och exakt. Då hämtar jag hem Theo Hernandez, och det här är ju ingenting jag har sagt inför VM, det här är ingenting jag har sagt för efter succén i Milan, utan det här var någonting som jag sa efter en match i Milan-tröjan på Twitter. Då alla egentligen Real Madrid-supportrar och ja, men, supportrar överlag liksom pissade lite på Theo Hernandez. Det var en stökig jävel och det där kommer inte bli någonting. Och när jag skrev att det här kommer vara kommande decenniums bästa vänsterback, så fick jag så jävla mycket skit. Därför, det är därför lite extra kul att hämta hem just Theo Hernandez när han precis har avgjort en, eller avgjort men gjort mål i en semifinal, skapat flest chanser, hela världen snackar om honom. Det är mitt läge här och nu att hämta hem Theo Hernandez.
Ja, ja men snyggt. Då kan väl jag bara bryta emellan då med att jag hämtar hem Cody Gakpo efter den här turneringen som jag har pratat mig väldigt varm om i hela vägen sedan i somras under hösten här framförallt. Och hans gruppspel minns ju många med mål i varje match. Sen så tog det slut för förhållande mot Argentina och Gakpo svalnade ju lite i slutspelsfasen. Men ändå, det där är ju en spelare som liksom Theo Hernandez kommer vara en av de absolut främsta i många, många år framöver. Tycker också att Fernando Santos, han kan få stå för en egen hemhämtning i då utfallet på petningen av Cristiano Ronaldo mot Schweiz. Alltså som han hämtade hem den laguttagningen. Det ska han fan ha, gammelgubben där på Portugals bänk.
Kommer också med budskap från Backe i den här kategorin att han gärna vill hämta hem Marocko.
Ja, exakt. Verkligen. Men han var lite för sen på den. Men det är fint att han försöker. Jag ska bara säga det kring backlinjen där. Nu har ju du med Kyle Walker i ditt lag och jag tycker att liksom så här, hans insats mot Mbappé i kvartsfinalen i sig är ju en av VMs bästa individuella insatser. Det slutar dock med förlust. Han inleder det här mästerskapet på bänken. Han spelar liksom inte så jävla mycket fotboll. Han kanske inte var otrolig mot Senegal. Jag fick liksom inte in Kyle Walker på något sätt. Jag hade Achraf Hakimi närmre, men i och med att jag verkligen ville peta dit Nicolas Otamendi, som jag tycker har fått lite för lite ros det här mästerskapet. Alltså Argentina
Varann
har varit...
skulle jag också bolla upp här.
Inte lika nära min backlinje, Rafael Varane. Men Otamendi tycker jag har varit riktigt, riktigt bra i ett Argentina som har varit jävligt snåla defensivt. De har släppt till sjukt lite målchanser. Jag tycker Otamendi överlag förtjänar lite upprättelse efter att ha fått liksom, ja, men en strulpellestämpel på sig i Manchester City. Han har faktiskt gjort det extremt bra i Benfica i ett par säsonger här nu. Det märks inte minst på deras Champions League-resultat. Och han har varit den enda konstanten i Lionel Scalonis backlinje som han har roterat oerhört mycket med i alla matcher. Så att, jag vill verkligen lyfta Otamendi. Sen så tycker jag att Roman Saiz, han får istället för att liksom kriga in Hakimi här eller någon annan marokkan där, så tycker jag att Saiz, trots att han spelade slutspelet med ett lår, så får han liksom också vara symbolspelaren för Marokkos defensiv. Så att jag vill också plussa för hans liksom, ja, men hans naiva tro på att det skulle gå rent fysiskt mot Frankrike när han haltar av därefter.
Där är vi
en kvart.
Där är vi helt synkade.
Ja, framför den här trebackslinjen så spelar jag med Sofyan Amrabat som ett ensamt litet ankare. Otrolig turnering.
Jag med. Ja, otrolig turnering. Och det finns ju flera symboliska prestationer också i detta. Som till exempel hemhämtningen av boll mot Mbappé i semifinalen. Som givetvis kanske bör resultera i en frispark, men det skiter jag i. Alltså att det är old school. Och jag såg någon på Twitter, kan det ha varit Kusi Kasslan? Kan det ha varit? Nej, det var någon annan. Karl Kallbäck faktiskt som twittrade.
Kallfors.
Kallfors som uppmärksammade en video på Sveriges försvarsspel från VM 1994. Tror att det var det i alla fall. Eller nej, det var en match mot England. Skitsamma. Som enligt honom borde ha resulterat i 12 röda kort. Alltså enligt Kallfors. Och sen så gick jag in och kollade på den här. Det var en annan fotboll då. Och jag tycker att i sådana här vartider så ska vi komma ihåg det också. Varför finns det filmningar och så vidare? Ta en kik på Kallfors Twitter. Jag kanske har retweetat den så det finns hos mig också. Hur fotbollen såg ut på den tiden. Utan högupplösta kameror och utan 7000 domare runt om och dessutom med VAR. Som har någonting med sakerna att göra. Men framförallt spelet och vad som tilläts och vad som var ett gult kort och vad som var ett rött kort. där hade matchen spelats idag så hade det typ varit 12 röda kort. Den här tacklingen av Sofyan Amrabat hade inte ens diskuterats och som en frispark sett till hur det såg ut en gång i tiden. Och det ska också komma ihåg är ju någonting som fotbollen har jobbat för att få en mer att få fotbollen alltså, mer för anfallsspelarna, mer för lirarna. Så att man har ju blivit strängare och strängare genom åren fram till idag. Så att det här har ju varit en utveckling som har skett. Men att vara Maradona 1986 är något helt annat än att vara Leo Messi 2018. Inte för att jag vill dra igång den diskussionen, men jag vill att folk verkligen ska veta det. Det var försvararnas, det var brunkarnas fotboll på den tiden.
Ja, verkligen. Jag vill bara säga det på Amrabats pluskonto så vill jag verkligen lyfta att han har spelat varenda minut av det här mästerskapet för Marocko och sättet han har hållit ihop de där lagdelarna mellan mittfält och backlinje har varit enormt imponerande och jag tycker verkligen att han liksom har han har ju visat strängar på lyran som han kanske inte riktigt har fått fram hittills i sin klubblagskarriär. I alla fall inte mot sånt här motstånd i såna här matcher där så här många tittar. Det är väl klart att liksom så här, alla kan ha en bra match mot Spezia eller mot Hellas eller mot Bologna. Men vad får det egentligen för svallvågor och för efterskall? Det här kommer ju bli liksom en definierande punkt i Sofyan Amrabats karriär, utan tvekan.
Och den kommer leda till ett stort kontrakt med en stor klubb.
Ja, alla Fiorentina supportrar får väl ursäkta. Men när du säger att det kommer leda till ett kontrakt med en stor klubb, så då känns det ändå bättre än att jag säger det. Ska vi bryta emellan med någon liten annan kategori innan vi rör oss framåt på mittfältet?
Absolut.
Vad gör du för avmygningar?
Ja, jag tänkte säga, ska vi när vi ändå är på mittfältet plocka fram genombrottet för turneringen, det stora genombrottet?
Nej, okej. Okay.
Där jag tycker på ett sätt att jag tror att fotbollsvärlden på riktigt har bekantat sig med den här spelaren. De har hört om honom, de har läst om honom, de har förstått att det är liksom en av kommande decenniums största spelare. Men man har ju bekantats med, eller jag tror fotbollsvärlden har bekantat sig med Jude Bellingham på ett sätt som man inte har gjort tidigare när han har spelat i den något bortglömda tyska ligan.
Ja.
Dock har jag honom inte som mitt genombrott. Så vi kan komma tillbaka till den kategorin och göra som du säger helt enkelt. Och ta avmygning.
Ja, men då får det bli lite cliffhanger då på årets genombrott eller turneringens genombrott. Till då avmygningen. Där har jag två tydliga avmygningar. Och sen så har jag satt ett frågetecken bakom en tredje. Men den tydligaste avmygningen, det är väl ändå Belgiens gyllene generation. Nu är det liksom, vi tackar för showen, men nu är det över. Eden Hazard har redan slängt in handduken. Jag tror att han kommer få sällskap av kanske framförallt då Vertonghen och Aldrid Weireld från de bakre leden. Jag kan helt ärligt se både Axel Witsel och kanske faktiskt Lukaku också tycker att det räcker. Lukaku är inte lika övertygad om. Jag tror att han kommer nog ånga på ett tag till.
Borde spela EM 24 borde.
Ja, men det kan bli ett riktigt ett
men
riktigt
fall.
Men
du har ju också Chiro Mertens.
Ja, han
är Chiro Mertens som var med i den här truppen men inte gjorde något avtryck under turneringen men som vi tackar för också.
Ja, nej, absolut. Verkligen. Så att, det kommer ske mycket där och den gyllene generationen har gjort sitt. Sen så vill jag en gång för alla mygga av Pixi Stojkovic matchcoachning som serbisk förbundskapten. Ska Serbien få ut något riktigt, riktigt bra av det lag man har, vilket är ett jävla gäng alltså, då måste det nog till en bättre tränare här.
Mm. Fan, många avmygningar vi har. Jag har två till nämligen.
Ja, men kör.
Jag skulle vilja mygga av för gott, även om vissa kanske har myggat av personen sedan tidigare. Men jag skulle vilja ta med hela landslaget. Alltså att vi myggar av en gång för alla Wales. som ett mästerskapslag. Jag vet inte hur de har lyckats. Jag vet inte varför de är med. Men de är med i det här mästerskapet. Men de är ju i kassa. Och i Wales så finns Gareth Bale som faktiskt inte, för första gången var det väl som han inte kunde leda Wales till någon slags framgång.
Ja, ja, jo.
Så att, så här, ska vi en gång för alla verkligen mygga av? Alltså en rejäl avmyggning. Nu är det över. Både för Wales som landslag, för kommande mästerskap, men definitivt för Gareth Bale. Nu är det golf. Nu ser vi inte Gareth Bale mer.
Nej. Nej, det tror faktiskt inte jag heller.
Men sen har vi den stora avmygningen. Vi har ju liksom den största avmygningen av dem alla. Att en gång så hälsade vi på Qatar två gånger. Första och sista vad det gäller fotbollssammanhang. Vi kom och vi sa hej då och vi ses aldrig mer. För att parafrasera Hasse och Tage. Det är ju liksom den största avmygningen i fotbollshistorien vad det gäller liksom att vara värdland och alltså deras fotbollslag som var så otroligt jävla dåliga liksom. Jag menar så här, värdländer de brukar ändå, även om det är något pissigt jävla fotbollsland rent fotbollshistoriskt, så brukar de ändå kunna göra någonting. Muta någon jävla domare då, som vi trodde att de skulle göra. Gör någonting, det började ju bra i någon slags förmodad mut här va, när man dömde bort mål. Men sen ja, någon säger att det visst var offside, visst. Jag kan väl halvt köpa det. Men sen så att man inte löper linan ut och mutar sig till den där åttondelsfinalen, det får man ju se för dåligt. Där mygger man ju av sig själva. Men det alltså VM som, jag skiter i hur organisatoriskt perfekt det har varit och att man har spelat i ett beduintält och att saker och ting har funkat. Men tack Qatar, eller tack och tack, men vi ses aldrig mer igen i ett fotbollssammanhang. Jag kommer aldrig mer prata om det.
Nej, det där är jag 100% med dig. Jag har också en tredje då avmygning med ett stort frågetecken bakom, och det återstår väl att se ifall det här var stunden i fotbollshistorien som vi myggade av Cristiano Ronaldo. Jag är inte så säker på det. Det har ju redan börjat liksom kablas ut från hans läger och håll. Han tränar väl i Madrid med Real nu för tiden. Men att han då liksom satsar vidare mot EM24, vilket givetvis är en total mardröm för han som ska tillträda som ny förbundskapten i Portugal efter Fernando Santos. Alltså det var ju det sista han ville höra, eller kandidaterna ville höra, att ja, bara som ni vet så är det ett och ett halvt år till då med Cristiano Ronaldo som gäller. Men ur VM-sammanhang och sett till vilken särställning han har haft i världsfotbollen de senaste 15 åren, så var det ju en enorm game changer när då Fernando Santos väljer att peta Cristiano Ronaldo inför åttondelsfinalen mot Schweiz och man går och gör 6-1. Så att någon form av avmygning var det ju trots allt, oavsett vad som händer från och med nu. För att i resten av hans karriär så kommer man ju se på honom annorlunda nu än vad man hittills har gjort. Det har ju funnits någon jävla liksom asterisk och brasklapp med United.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Och Ten Hag och det som varit under hösten, men när till och med hans liksom älskade förbundskapten väljer att peta honom i ett sånt där läge, det är ju ett paradigmskifte.
Ja, men jag håller med, men inte riktigt än då. Vi får avvakta med Ronaldo. Toto Balotto är under december månad också sponsrad av Sveriges största varumärkeskedja, som erbjudit stil sedan 1957. Jag pratar såklart om MQ Market. I love you guys, och jag älskar framförallt era kläder. Både för dam och herr. Helena är snygg i det också. Men framförallt gillar jag de kläderna jag har själva. Deras ambition, den syns på mig. Det vill säga att långsiktigt bygga upp en garderob som funkar och känns rätt. Inte bara idag, inte bara imorgon, utan en lång tid framöver. Men jag gillar också MQ för de har en massa tjänster som hjälper mig. Sneakerstvätten i höstas, då skickade jag in alla mina sneakers, det är några stycken. Och sen fick jag tillbaka dem, de står nu redo för våren. Det är en bit dit. Men de har personal shopper, de har hjälpt mig en hel del. Och sen så second hand kläder, men också skrädderi. Och jag tänker skrädderiet är viktigt nu inför alla högtider som kommer. Om man köper sig en ny kostym, kan vara lite läge och göra det och inte bara damma fram den gamla. Och där hjälper de att liksom sy in, sy till och fixa så kostymen verkligen sitter klockrent. Det är ju jultider och förutom då festerna jag pratar om med glöggmingel och så vidare, så är det ju också dags för julklappar, va? Och då tänker jag såklart också på årets julklapp, det vill säga det stickade plagget. Där har de en massa snygga grejer med framförallt inspiration från naturens vita, beige och bruna nyanser med accenter i klassiskt blått och vinrött. Ja, men ni kan ju säkert se det framför er. Alla toner harmoniserar med varandra och sen så kan man ju då mixa fritt. Känslan i kollektionen är nordisk och siluetten är enkel och mjuk, där kiltade jackor och grovstickade polotröjor bäst matchas med ett par klassiska blå jeans för en avslappnad look. Ni har ju MQ är det som gäller. Gå in i en av deras butiker eller gå in online på mq.se. Vi säger stort tack att ni är med i Toto Balotto. Toto Balotto görs i samarbete med Samla, låneförmedlaren ni vet, som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor, ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån eller ett lån inför en resa, eller ett lån för en resa, alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig se om jag kan göra något åt, ja! Då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper en, ja då är det bara att lyfta på luren och slå Samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och se över lån. Vi säger tack Samla för att ni är med och medgör Toto Balotto.
Ska vi ta oss tillbaka till våra lag? Jag har framför Amrabat tagit ut Hakim Ziyech, Jude Bellingham och Luka Modric.
Det har inte jag gjort. Jag har framför Amrabat, eftersom jag har ett 4-3-3-lag, tagit ut Griezmann och Neymar.
Okej.
Okay. Ja, men alltså så här, anledningen till det att Neymar i den formen som han ändå hade, trots den där skadan, sättet han spelar fotboll på, alltid har ett världslag för mig att göra. Han är så fullständigt unik och så jävla härlig att titta på. Jag kan inte välja bort honom. Jag fingrade på Jude Bellingham. Jag fingrade definitivt på Luka Modric. Onai också. Men det räckte inte hela vägen för Onai, tycker jag, ändå i den här konkurrensen. Jag tycker att Griezmann har gjort ett fantastiskt VM också. Höjt sig hela tiden. Och varit så här low-key bäst på plan egentligen i alla matcher. Och vi hade ju fel sist när vi sa att han gjorde 0+0. Det var ju såklart 0+3 som 50-11 tusen.
Vänta nu. Alltså, jag såg det där också. Och jag tänker alltså, att han får någon slags assist till Tchouaménis skott mot England. Alltså det är så här... Jo, det är väl klart.
Poängen
att
då... är där. Hur ska vi hålla på liksom, ska vi hålla på och hålla på kring om en assist här, en assist där? Jag tror att så här, poängen, vår poäng var, när vi pratade om det, som jag tror de flesta förstår, var att han har liksom inte varit den offensiva pjäsen här, utan det har varit andra spelare, utan det var ju liksom hans nya roll och att Kanté gick ut efter och sa, fan var det jag som spelade eller var det Griezmann? Och hela hans mästerskap som har varit så mycket mer än det vi har lärt känna är normalt sett Griezmann. Så att det var ju vår poäng och jag tror att du slängde in 0+0 bara sådär, för att
jag har inte tänkt
så mycket på att det har varit en assist åt Tchouaméni. Det är någon fin assist som han har gjort, men det var inte poängen.
Han har en bra assist till Mbappé, han har en bra assist till Giroud. Exakt, det är 0+2. Han får inte den där till Tchouameni i min bok. Då kan vi
skitsamma, det var inte, men jag tycker definitivt han har förtjänat en plats. I mitt lag så har han förtjänat en plats. Så uppoffrande som han har spelat, och han är så jävla starkt bidragande till att Frankrike är i den här VM-finalen och kommer få en otroligt viktig roll där.
Ja, nej, men jag kan väl bara fylla på med att det stod mellan Ziyech och Griezmann i mitt lag. Jag har ju hittills inte plockat ut en enda fransman, och helt ärligt så tycker jag inte att någon har varit nära heller, för att jag är inte speciellt imponerad av Frankrike. Jag tycker att man har via ett par riktigt, riktigt vassa individuella prestationer i samband med målen gjort det man ska. Är det någon jag hade liksom lyft från franskt håll så är det Rabiot. Men i och med sjukdomsfrånvaron här i semifinalen och att han kanske gjorde sin sämsta match mot England, så landar liksom totalen på en summa som inte gör att han tas ut i mitt turneringens lag. Men det är väl klart att Griezmann, jag tycker också att han har varit fantastisk i spelet. Vi har plussat för honom i flera avsnitt i följd här. Men någonstans så tycker jag ändå att Marocko relativt sett har gjort en så jävla mycket bättre turnering sett till förutsättningarna och sett till förväntningarna.
Jag tycker inte att det är viktigt när man tar ut turneringens lag att så här, man har gjort någonting utöver förväntningarna. Alltså, jag tycker fortfarande att Griezmann har varit en klart bättre spelare.
Jag sa ju precis att det stod mellan Ziyech och Griezmann. Det är inte så att Antoine Griezmann inte fanns med i min...
Synd att det blev fel när du tog ut spelare då.
Interna diskussioner. Men, han... Vänta två sekunder, nu ropar de ut här. Wenger ska ju hålla någon presskonferens om 10 minuter.
Vad fan? Ska Wenger hålla en presskonferens?
Ja, visst. Han är ju något tekniskt råds högsta hands. Ja, typ. Han ska väl prata om hur bra det var att steka One Love-bindlarna. Och att lagen som har fokuserat på att kritisera FIFA har givetvis av den anledningen gått sämst i turneringen. Nej, men,
han har inte hört att vi redan har myggat av Qatar. Det är redan klart. Kategorin är över. De är borta.
Exakt. Ja, men det ska väl lite att Hakim Ziyech är med. Å andra sidan så tycker jag också att han är en sån här symbolspelare för Marocko. Jude Bellingham var självklar för mig. Luka Modric tycker jag har stått för några otroliga insatser. Och tillsammans med Guardiol burit det här Kroatien. De får ändå ta den där platsen. Innan vi går till våra kedjor, för att använda ett klassiskt uttryck, våra anfallslinjer, så tycker jag att vi tar några snabba kategorier. Du lyfter ju Neymar här. Jag älskar dig för det, att du tar ut Neymar på 2,5 match. Det tycker jag liksom är, det är helt okej.
Den
när det
mest
kommer
självklara
till...
spelaren i mitt lag. Är det?
Han kanske rent av har lagkaptensbindan.
Det har han lätt.
Ja, men då kan väl jag bara kontra med att Neymars mål mot Kroatien, det har tagit plats för mig under kategorin turneringens bästa mål. Sen så har jag valt att lyfta 2 andra mål.
Förtjänade så mycket mer.
Men det är frisparksmål. Ja, men det gjorde ju verkligen det. Och när det kommer till liksom spelmål och ett mål som, ja, men där man bara ställde sig upp och rycktes med, det var ju verkligen då
Serbien.
Nej. Vadå?
Nej, men Serbien har ju ett spelmål. De spelar så, på tal om att använda gamla fotbollsuttryck, de spelar som på ett snöre. Bollen går som på ett snöre mellan laget. Ja, och så hela vägen fram till, det är väl Mitrovic som avslutar till slut.
Ja, det är det va. Och för att också damma av ett gammalt klassiskt uttryck, så var det som, det var som att se Sovjet på 80-talet. Det var Larionov, Makarov och Krutov.
Klapp, klapp.
Exakt. Exakt. Nej, men det målet är inte med. Neymars mål mot Kroatien, det tycker jag har en liten särställning från Open Play, men jag vill såklart lyfta Wout Weghorst-varianten som leder fram till 2-2 mot Argentina. Och sen tycker jag faktiskt att ett av turneringens snyggaste mål som på intet sätt har liksom lyfts fram är Luis Chaves frisparksmål mot Saudiarabien. Alltså det är ett jävla piller. som är slaget med liksom bra precision och bra skruv, och den sitter riktigt bra, och i det läget också när de jagar mål, och det var ett otroligt mål. Så att det är mina tre bästa mål.
Ja, men det är något med VM att det alltid görs snygga mål. Alltså det är svårt efter varje mästerskap att välja ett. På tal om Saudiarabien så är de ett otroligt mål av någon av gubbarna. Klart man inte kommer ihåg namnet på honom. Mot Argentina i första matchen, som dessutom är extremt viktigt. Och sen har du Richarlisons bissa som också är, liksom, såklart kandiderar för folk som årets mål. Men jag håller med om att han får även priset från mig.
Ja, nej, alltså det är älskvärt.
Men frisparksvarianter, det händer ju bara i VM. Ja. Händer ju aldrig i klubblagsfotboll.
Nej, förutom när Wout Weghorst gör det i Wolfsburg.
Ja, gör han sådana mål i Wolfsburg också?
Nej, men det har du väl inte... Har du missat det?
Jag missat.
Strax efter den här 2-2-varianten mot Holland så kommer det ju fram på sociala medier att Wout Weghorst har ju liksom gjort samma mål på samma variant 2 år tidigare i Wolfsburg.
Jag fattar. Nej, jag missade
det. Det är så jävla coolt.
Känns fräscht att ha missat det också.
Ja, men ska vi ta våra anfallslinjer då? Jag tycker att de är självklara, de här tre spelarna. Det är Lionel Messi, det är Julian Alvarez och det är Kylian Mbappé.
Jag har också en självklar trio, dock ser den inte likadan ut. Det är Messi, det är Olivier Giroud och det är Mbappé.
Mm. Ja, jag visste att du skulle ta Giroud för Alvarez, men jag tycker verkligen att Julian Alvarez har... Inte bara för sig själv, jag vet att vi pratade om det här i senaste avsnittet. Alltså inte bara exploderat för sig själv, utan han har ju varit det perfekta komplementet till Lionel Messi. Jag tror inte att Messi hade varit så här bra som han har varit i turneringen utan Julian Alvarez.
Springer ju en del åt Messi, så att säga.
Exakt. Och så att säga, det är väl klart att man kan säga samma sak om Olivier Giroud, att han är liksom en... På en del sätt kanske bättre pusselbit för att få ut så mycket som möjligt av resten i den där franska offensiven kontra Karim Benzema, även fast jag tycker att Benzema är mycket bättre än Giroud. Men det är svårt att inte dela ut högsta betyg till Girouds VM också. Men de två mot varandra, där håller jag Julian Alvarez insats högre, därför är han med. För att Messi och Mbappé, de tar ut sig själva.
Nej, men jag tycker att Olivier Giroud är spelartypen, del som faller mig i smaken otroligt bra, alltså den stora klassiska felvända nian som är otrolig i boxen och sätter mer eller mindre allt, och när liksom bollarna kommer på det sättet som de gör, då är det någon slags garanti, och det är också en hyllning till honom och hans renässans i Milan. Jag ska inte säga att han var dålig när han kom, men han var ju definitivt lite, inte av ett skämt sådär, så vad ska Milan göra med honom, det är gamla spelare, men sett i hans höga ålder också, men ändå kan spela så akrobatiskt och smidigt som han gör, göra mål på många olika sätt, det är så en anfallare ska se ut för mig.
Ja.
Där är han helt given.
Jag tänkte bara, för det finns ju en kategori som heter turneringens genombrott. Där har jag tagit ut tre olika typer av genombrott. Alltså en spelare som har kommit från ingenstans och bara liksom visat vilken högklassig spelare han är, som liksom ingen hade koll på och som alla har fått lärt sig namnet på. Och sen så har jag en spelare som har gått från, ja men, omgärdats av stora rykten, väldigt bra lovord och höga prissummer. På de här veckorna så har han verkligen motiverat det, och jag har liksom inga tvivel kring att det här är en världsspelare. Och sen så har vi då Julian Alvarez som redan har etablerat sig, dels med massa mål och fina säsonger i River Plate, kommer till Manchester City, och det är inte liksom vilket lag som helst. I somras, han har fått sin speltid, han har liksom smugits in i Pep Guardiolas lag, gjort det bra, men så kommer en sån här turnering som gör att när han åker tillbaka till England, alltså då gör han det ju med en helt annan status, så att där är det liksom en etablerad, han har etablerat sig på den här nivån, men han är fortfarande väldigt, väldigt okänd för extremt många. Nu vet alla vem Julian Alvarez är. Den spelare jag pratade om innan dess, alltså som har visat alla som kanske har kliat sig lite i huvudet att han är en världsspelare, det är ju Josko Gvardiol, utan snack. Och den här spelaren som har gått från ingenstans till att visa att jag är en riktigt, riktigt bra spelare, det är ju Azzedine Unai i Marocko. Så att de tre genombrotten har jag lyft fram.
Ja, exakt, och det var min cliffhanger. Nådde inte hela vägen till världslag, men då får man bevisa det framöver istället. För där är man ju helt övertygad om. Man spelar ju dessutom i en klubb som är säljande, så att det kan mycket väl bli en flytt redan i januari här för honom. Jag kommer inte ihåg vilken fransk klubb det är, men jag vet att de är säljande. Är det Lille? Nej, jag kan inte spela i Lille. Han spelar i något pittigt lag.
Nej, det är väl Angers.
Ja, Angers. Ja, men du hör ju. Alltså, han går ju för 15 miljoner euro. De fattar ju ingenting. De tror att de skrattar hela vägen till banken, men de har blivit rånade.
Framförallt så luktar det ju lite liksom så här bortbråk. Gör inte det?
Ja, det gör det. Det gör det. Definitivt.
Det kommer sättas på tvären i januari om inte Angers släpper honom liksom lubigt.
Tillbaka till laget så har du ju vingarna helt självklara med Messi och Mbappé. Man behöver inte ens fundera på att de spelar på samma kant eller någonting sånt heller, utan det är så givet som någonting bara kan bli. Och som vi sa i förra avsnittet och som alla känner till, det är 5 mål var på Mbappé och Messi, det är 4 mål var på Olivier Giroud och Julian Alvarez. Där är det bara att välja den man tycker är skönast och bäst. Då står vi för ungefär likvärdiga turneringar, kan man väl tycka, rent prestationsmässigt.
Men sen så är det väl helt perfekt. Alltså, de har ju varsin kant här. Mbappé utgår ju från vänster och Messi till höger.
Det är det
höger.
Jag menar.
Ah, okay. Ah.
Det blir ju perfekt. Man behöver ju liksom inte tumma på någonting där. Du behöver inte ställa dem mot varandra. Det går inte. Utan de spelar bara på varsin kant och sen så har man valfri nia där uppe.
Vem har du då som turneringens bästa spelare? För att där landar jag ändå i Messi.
Alltså det var ju hård konkurrens med Neymar hela vägen till slutet här i den inre kampen som pågår här hos Wilbur José. Men jag väljer Leo Messi såklart också. Och håller lilltummen också för att han får vinna VM här.
Nej, men vi snackade väl om det sist. Alltså, det är ju ganska få spelare, om ens någon, i Frankrike som man unnar att vinna imorgon. Dels för att de är de är, men kanske framförallt för att de vann för 4,5 år sedan, många av de här spelarna. Så att det finns ju liksom inte den dimensionen. Så att
kan inte ge snigelätarna för mycket luft här.
Nej, precis. Nej, men jag har Messi som turneringens bästa spelare. Motivering överflödig. Jag gillar att Neymar får en honorable mention där.
Jag har tagit ut coach också.
Aha, okej. Okay. Ja. Är det Pixie Stojkovic? Mm.
Regragi. Det är Regragi får den av mig.
Ja, men den är väl självklar, tycker jag.
Inte så här, alltså alla fyra lag som är kvar har ju coacher som har gjort det bra. Jag tycker alla har gjort det jävligt bra, Deschamps också. Men ja, det går ju.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Liksom inte att välja någon annan Regragi, alltså sett i förutsättningar och förväntningar, vilket man faktiskt kan göra när man pratar om turneringens coach.
Ja, men jag gillar att du piratar in en egen liten kategori här, men det är väl bara att skriva under, ja, på att Regragi förtjänar den. Vem eller vilka tycker du har varit turneringens flop/besvikelse?
Nej, men på ett sätt, det här är inte min floppbesvikelse, för det är kanske ingen flopp och sådär. Men jag hade förväntat mig mer av Serbien. Det hade jag verkligen gjort. Jag trodde att de skulle gå längre. Jag hade också med som rubel. Och när jag gjorde Serbien och tittade på det laget, så trodde jag att de skulle gå bättre. Jag trodde att de skulle vara betydligt mer stabila än vad de var. Nu kändes det som det var taktisk oordning i Serbien.
Det var väl i och för sig jag som gjorde Serbien, men det är härligt att du var engagerad, ja, i Serbien-avsnittet.
Ja, det glömde jag säga till dig. Jag vet inte hur många som tänkte på det när vi gjorde det avsnittet, men jag hade gjort dem parallellt. Så jag hade väldigt mycket att säga i det avsnittet.
Ja.
Ja. Men absolut, det var ditt. Officiellt så var det ditt avsnitt.
Ja. Men jag håller med, jag hade också höga förväntningar på Serbien, men jag måste ju såklart lyfta fram mina vinnare på förhand här. Tyskland gjorde mig extremt besviken. Jag tycker att Hansi Flick gör ett dåligt mästerskap. Jag tycker att man skjuter sig själv i foten med vissa av startälverna, hur man väljer att formera dem, kanske framförallt backlinjerna. Jag tycker att man...
Illa avmyggningen på Hansi Flick.
Ja, det är jag inte riktigt lika säker på. Jag tror att nu var det ju Birov som fick bära hundhuvudet här och lämna som landslagschef. Det verkar ju då som att man satsar vidare på Flick mot hemma-EM om 1,5 år. Jag skulle avvakta den turneringen innan vi myggar av Hansi Flick för gott. Men jag tycker Tyskland såklart är en stor besvikelse. Men den största besvikelsen skulle jag ändå vilja ge till Uruguay. Som jag hade extremt höga förväntningar på. Den generationens sista dans, toppat då med ett par nybakade världsspelare. Eller, nybakade är ju såklart relativt jämfört då med Godin och Suarez och Cavani som varit med en evighet. Men alltså, med Valverde i toppform, med Darwin Núñez redo att liksom ta det sista klivet, så hade jag extremt höga förväntningar.
Uruguay är lite Serbien för mig.
Ja, nej, men Uruguay såg så trötta ut och så gamla ut och så idéfattiga ut. Jag har fortfarande inte släppt besvikelsen.
Och ändå höll de på att greja det, alltså, och ta sig vidare, kanske lyfta sig under slutspelet och sådär. Men det var inte långt borta.
Nej, exakt. De är ju en horribelt icke-dömd straff ifrån att gå vidare. Men jag tycker att de förtjänade inte att avancera. Så att...
Tysken är ju kul i och med att du gick ut så starkt att du trodde att de skulle vinna för så länge sedan. Och sen så kommer sist i sin grupp, va?
Nej, de löser väl ändå en tredje plats.
Jag tror att de är sist alltså.
Nej, de vänder ju mot Costa Rica och vinner, så att de löser faktiskt.
Minns också det fina Argentina-avsnittet när jag och Svanemar går igång på Argentina och Gusten är emot där. Så att, ja, men det finns någonting härligt från Tutski Balutski att plocka med sig också.
Mm. Just den där matchen mot Costa Rica, den har jag faktiskt med som en av två turneringens mysigaste stund. Och det är ju de 10 minuterna när Costa Rica och Japan är vidare från grupp E. Och Spanien och Tyskland är out. Det var fan
otroliga
minuter.
Och där var jag
pigg,
kommer du ihåg det?
Ja.
Kommer du ihåg att jag var pigg där? Att jag liksom tog livescore-tabellen, för jag fattade att det inte skulle sluta så. Men jag liksom gick in, och det är kul att du liksom tar den här kategorin mysigaste stund. För att, ja, jag tänker på två stunder. Jag tänker framförallt på den här, och jag har valt den här situationen. För att jag myste verkligen. Så att jag kollade på den där tabellen och tänkte, jag måste ta en screenshot för mig själv för att komma ihåg detta framåt. Och sen så, ja, blev det ju då en tweet också, men för mig själv så var det verkligen, jag satt och mös i soffan när det såg ut som det gjorde.
Men hur fin än den där stunden var, så är det inte turneringens mysigaste stund, utan det är ju såklart
det är när dansken ryker.
Danskens exit mot Australien. Det var fan gåshud rakt igenom.
Då var det bara att dunka på, vi är röda. Vi kanske ska till och med avsluta den här podden med vi är röda.
Det blir fan vi är röda, vi är vida. Den här gången också.
Så jävla gött var det!
Ja. Det var så jävla fint att stå där i mixade och få intervjuerna med Höjbjerg och Christian Eriksen och Kasper Hjulman. Och det var bara döda ögon och skuffelse hit och så jävla gött alltså.
Ja, det var gött. Ja, det var ruskigt fint. Har vi en kategori kvar då? Årets, jag hinner på årets hela tiden. VMs prestation eller?
Ja, det här tyckte jag var lite svårt. Men med tanke på hur han firade så måste det väl ändå vara turneringens bästa prestation. Nämligen Gonzalo Ramos hattrick mot Schweiz i åttondelsfinalen. Som firades av med en god liten runk. Eller?
Jag har Saudiarabiens seger över finalisten Argentina också som turneringens prestation. Men absolut, alltså, jag kan skriva under på det också.
Alltså, när man firar med att hala fram mobilen och filma av den lilla hudningen, då vet man att man har stått för en exceptionell bedrift, tänker jag.
Ja, absolut, absolut.
Men jag tycker att det är bra att du lyfter Saudis seger mot Argentina. Slog ju liksom an också vart den här turneringen skulle ta vägen. När lilla Saudiarabien slog stora, stygga, mäktiga Argentina med Leo Messi längst fram.
Ja, men det är också en påminnelse inför kommande mästerskap. Någonting som vi alltid påminner om. Att första omgången, gruppspelsfasen, det handlar om att ta sig vidare därifrån. Det handlar inte alltid om att vara briljerande briljant i den första matchen. Du kan till och med förlora mot Saudiarabien, men så du kan gå och vinna VM ändå. Jag tycker att det är värt att påminna alla om påminnelsen inför kommande mästerskap och Champions League-slutspel och så vidare och så vidare. Det är inte de som har sett bäst ut under gruppspelsfasen av Champions League som kommer vinna Champions League. Det är jag helt övertygad om.
Exakt. Nej, men verkligen. Och jag tycker också att dels så slog ju den där matchen symboliskt an att okej, det här kan nog bli ett ganska speciellt mästerskap, för att det här är nya förutsättningar med november-december. Ingen riktigt vet vart det ska ta vägen. Det här är nog också ett bevis på att de mindre landslagen närmat sig de större. Skillnaderna är inte lika stora längre. Förberedelserna har varit kortare. Det kommer märkas. Jag tycker också att man lite har glömt bort hur jävla många deppiga och tråkiga matcher det var under turneringens inledning. Alltså det var ju 0-0 mest hela tiden och det var ganska temposvagt. Och jag satt ett par dagar och kände att så här, fan, det här är ingen rolig fotboll. Men fan vad liksom rent sportsligt turneringen har stegrats.
Ja, men jag tror att det var omgång två när det gick ner lite och vi hade några ganska deppiga matcher. Men skulle också vilja lyfta fram kanske främst Japan då, men lite Sydkorea. Men främst Japan som jag tycker gör ett starkt VM. Och flagga lite framåt, Gusten, för de nordamerikanska lagen. Alltså både Kanada och USA. Nu gör inte Kanada ett jättebra VM, eller alltså resultatmässigt så ser det inte bra ut alls när man kollar tillbaka. Men det fanns något och det är ett fotbollsland på uppgång, precis som såklart också USA är ett fotbollsland på uppgång. Och de har hemma VM, både Kanada och USA till nästa vända. Det är bara en liten påminnelse.
Ja, men underbart. Det var vår lilla summering av världsmästerskapen 2022. Det återstår som sagt två matcher. Medaljerna ska fördelas, men jag känner mig ganska trygg i att ytterst få av kategorierna vi har pratat om här idag och våra laguttagningar kommer påverkas av hur det slutar i de här två matcherna. Det skulle väl möjligtvis kunna vara så att om Kylian Mbappé gör en monsterfinal och gör två mål eller kanske rent av tre mål och Messi är blek, då är det ju svårt att motivera Messi som turneringens spelare framför då skytteliga segraren Kylian Mbappé som presterar i en final och så vidare. Så att, det är väl klart att de brasklapparna ska nämnas.
Ja, och jag hade nog med en riktig plattmatch av Guardiol kanske plockat fram någon annan än honom som en spelare i världslaget här, i mitt världslag.
Ja, jag har någon smygkänsla för att bronsmatchen kan bli en riktigt deppig historia.
Jag är tvärtom, fan vad roligt.
Okej.
Okay. Ja. När folk lyssnar på det här så är matchen typ spelats, men jag tänker lite tvärtom. tror att det blir en öppen historia.
Det kändes som att precis alla spelare i båda lagen var beredda att spela på sprutor och typ amputera benen efteråt, bara man fick vara med och spela semifinalerna. Nu när bubblan är lite sprucken och det bara inom citationstecken handlar om en bronspeng, då tror jag att ganska många spelare inte kommer känna att det är värt att riskera en eller två eller tre månaders rehab. Således så räknar jag med att ganska många spelare från de ordinarie startelvarna kommer saknas. Jag hörde Regragui igår prata om att, ska jag vara helt ärlig, så känns inte den här matchen speciellt viktig. Det tror jag är en farlig inställning. Jag har tidigare pratat om att liksom, Kroatiens VM-silver sist, det är ju liksom fortfarande någonting som toppar en eventuell bronspeng idag. Så att, jag vet inte, jag känner inte att jättemånga spelare i Kroatien kommer springa livet ur sig för att ta en bronsmedalj när man redan har ett VM-silver. Men vi får väl se. Det kanske blir en öppen historia att, vad fan, nu bara tutar vi och kör.
Exakt, vi får väl se. Så tror jag man släpper på lite. Man släpper på lite och det när pressen släpper lite grann också, så tror jag att det kan bli en ganska sprakande match om tredje priset här. Så jag ser mycket, mycket fram emot det. Men nu har den matchen spelats när folk lyssnar på det här med största sannolikhet, så att det är ingen idé att vi snackar om det. Utan vi tar helt enkelt appuntamento till lunedì på måndag, då vi hörs igen.
Ja, du tar turneringen i mål med Svanen på Space imorgon.
Kom dit, det finns 100 platser kvar.
Ja, jag har förstått att det finns några plåtar kvar för de sega.
Så vi har typ 300 sålda och sen har vi några på gästlistan också, och det tar väl max typ 420 eller något sånt. Så jag har 100 plåtar kvar, och det brukar alltid vara rusning lördag, söndag, så har det varit tidigare. Vi har lärt oss lite av det, att det är ungefär lika mycket sålt som inför Frankrike England. Och då var vi tvungna att tacka nej till folk. Jag säger inte detta för att liksom säljhetsa, men så ligger det till. Så att passa på att köpa era biljetter nu på nakata.se.
Ja, men gör det. Och så hörs vi eventuellt då efter finalen, i och med att mitt flyg hem till Sverige går svintidigt måndag morgon. Och så kommer man hem och man ska landa och så vidare. Så att kanske att vi spelar in imorgon kväll efter finalen. Så kan Kimpa släppa det på måndag morgon. Ja, men det kan väl vara en bra idé. Jag tycker också såklart att vi givetvis avslutar med att minnas Sinisa Mihajlovic, som mycket, mycket tragiskt och sorgligt igår alltså somnade in efter ganska många års kamp mot cancern. Det var väl leukemi hela vägen. Jag trodde verkligen inte att det var så här illa. Jag hade liksom en känsla i kroppen som gjorde gällande att han var på rätt väg och att han hade tagit sig igenom den värsta tiden. Så jag blev jävligt tagen på sängen igår när nyheten kom. Men det kändes också jävligt mycket i magen att fy fan vad sorgligt.
Men idag, ja, men med dagens snabba informationsflöde och sådär, så brukar man alltid få reda på saker omkring tidigare, lite som med Mino Raiola, att det var lite på gång. Mino ut från sjukhus och problem under egentligen ett halvår fram till hans död. Men med Sinisa Mihajlovic är det precis som du sa, han fick ju lämna Bologna under hösten efter lite svaga prestationer, men som jag upplevde ändå var sportsligt, inte som hade med sjukdomen att göra. Såg pigg ut, såg starkt ut och pratade ju också om sjukdomen precis som, alltså på ett Sinisa Mihajlovic sätt att göra det, att jag stirrar den här sjukdomen rätt i ögonen och är redo att fightas. Så var det ju hela tiden. Och sen har det varit liksom vackra scener, ett giftermål med Bologna som stad och med piazzan och supporter. Rörelsen där som alltså, har varit otroligt vacker under hela den här tiden med bilder utanför hans behandlingshem eller behandlingsrum när han kikar ut från fönstret och supporter står nedanför och sjunger hans namn. Så det har ju varit liksom om man kollar på hans tid som fotbollsspelare och i de lagen han har varit och så många supportrar som han har trollbundit med sitt uppoffrande spel och framförallt sina frisparker, och man minns hattricket med frisparkshattricket, han är väl typ ensam om fortfarande i världen att ha gjort på den nivån. Så minns man honom från Lazio, från Inter och sådär. Och sen har han varit i många olika klubbar också som tränare. Men att det blev en sån otrolig kärlekssaga med Bologna-supportrar. Som någon slags avslutning, också otroligt fint. Och man ser hyllningarna nu också med spelare som har spelat med honom och spelare som har varit hos honom. Hur extremt omtyckt hans sätt att vara, hans raka och ärliga sätt att vara. Och hans krigarinställning egentligen från första matcherna som blott 16 år gammal i A-lagssammanhang fram till hans död.
Ja, nej, livet är skört. Ta hand om varandra och ta vara på tiden som ges. Vila i frid, Sinisa, och på återhörande snart igen då. Nu går VM 2022 i mål och vi hoppas på en jävla värdig och härlig avslutning. Nu kommer vi röra vidare. Och så minns vi tillbaka på när dansken fick lämna.
VMs mysigaste stund.
Ciao.
Ciao. Som den lille grimme illing. Vi är med.